Varmt, varmt välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt nummer 292. Och i den här intervjupodcasten så träffar jag svenska kändisar som jag är nyfiken på. Och jag försöker nyansera bilden av dem, jag försöker skala av dem som man skalar av en lök, lager efter lager. Och ibland lyckas jag bra och ibland lyckas jag sämre. Vi får se vad ni tycker om dagens avsnitt. För idag träffar jag den omåttligt populära barnprogramledaren och tv-profilen Alexander Hermansson. Och när jag säger omåttligt populära så syftar jag på att Alexander har en dryg 500 000 följare på Instagram. Och han är en programledare i SVT:s sommarlov och han har blivit lite av en ikon bland kidsen där ute. Inte minst för hans delaktighet i YouTuber-gruppen Rackartygarna. Jag vill dock flagga för att detta avsnitt spelades in i slutet på min coronasväng, vilket gör att jag inte var i toppform när det här bandades. Sen vill jag även tillägga att detta blev min blott andra Skype-intervju någonsin under poddens sexåriga historia. Så i detta avsnitt så befinner sig Alexander i Skåne med lite eko och jag sitter hemma i Stockholm. Så förutsättningarna var inte de allra bästa, men jag tycker ändå att det blev ett fint och ganska härligt samtal. Hoppas ni kommer hålla med. Dagens avsnitt klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Och jag finns på Instagram, där heter jag Nemohedén kort och gott, eller via mail på nemohedén@gmail.com. Men nu tycker jag att det är dags för mig att sluta babbla och nu tycker jag att det är dags för den här podden att dra igång. Vi kör Nemo möter en vän, avsnitt nummer 292, plats på scen för den älskvärda Alexander Hermansson. Rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Alexander Hermansson. Hurra! Välkommen!
Tack ska du ha. Vad roligt att få vara med.
Ja, kul att ha dig med. Hur är läget så här den här... Ja, det är ju ändå en ganska solig majdag i Stockholm. Hur är det i Malmö?
Ja, det är sol här också. Alltså, det känns ju alltid konstigt att säga att det är bra nu mitt här i pandemin. Men trots omständigheterna så är det bra. Det är ju en solig fredag. Sommaren knackar på dörren och sådär. Min fru är höggravid och så. Livet leker på ett sätt ändå.
Men du, Alex, det är... Jag tänker så här, att en kort presentation av dig kanske vore på sin plats. För du är ju hysteriskt stor bland den yngre generationen, men kanske lite okändare för de äldre.
Ja, Alexander Ken Hermansson heter jag. Jag kommer från Stockholm från början, men har bott i Malmö nu senaste 5-6 åren. Jag var en av dem som var den här första generationen som upptäcktes på YouTube. Alltså jag var med liksom när man kunde bli upptäckt och känd och så på YouTube, tillsammans med min gamla extremsports- och underhållningsgrupp Rackartygarna. Det här var ungefär 2010 som vi startade då. Och vi höll på där i några år. Och sen så, en sak ledde till en annan. Och jag började jobba på SVT och göra barnprogram. Och främst härifrån Malmö. Och sen har åren bara gått, i princip. Jag gifte mig med min fru Caroline 2016. Som också, hon har ju bott i Malmö hela sitt liv då. Så nu gör jag allt här nere, jobbar och har liksom min familj och sådär. Så jag är en malmöit numera.
Men hur känns det då? Alltså jag som stockholmare, alltså no offense till hela Malmö, verkligen inte. Men att flytta till Malmö från Stockholm, det är ju måste vara en stor omställning.
Ja, men det är det. Alltså de flesta gör ju tvärtom. De flyttar från Malmö, ja, till Stockholm.
Exakt, exakt.
Det är många som frågar typ, alltså, varför? Varför flyttar du? En stor omställning. Ja, men det var det. Det var det verkligen. Jag hade ju tänkt, jag hade planerat mitt liv in i minsta detalj när jag växte upp och tänkte att jag skulle vara kvar i Stockholm och sådär. Alltså det är ganska soft här nere. folks, alltså vad ska man säga, alltså hela viben, inställningen hos människor och attityden och så, den kan ju vara, jag älskar Stockholm, jag kan sakna Stockholm, men Stockholm kan ju ha en tendens att ha en speciell jargong, inte minst i nyhetsbranschen. Det är mycket karriärsfokus och man armbågar sig fram, och jag är en av dem som har lite lätt för att dras med i det där. Att min identitet blir vad jag har gjort, mina verk, och att jag ska vara så het och känd och allt det där. Så jag funkar ganska bra i Malmö, där man är lite utanför allt det där. Jag får göra min grej, men jag behöver inte känna stress över att jag inte är ett av de här ansiktena på röda mattorna och influencer-eventsen och så vidare. Jag trivs bra här, verkligen.
Men om du ska jämföra Stockholm och Malmö då, vad är bäst och sämst med Stockholm och vad är bäst och sämst med Malmö?
vilken svår. Det här känns som att jag kommer hitta på bättre svar imorgon än vad jag hittar på så här spontant. Ja, men Stockholm är ju, det är ju en väldigt en mäktig stad. Alltså den är ju så fin. Det är så mycket som händer där. Alltså den är ju full av möjligheter. Man kan ju ta sig väldigt långt om man alltså tänker, ja, alltså den är full av möjligheter karriärsmässigt i Stockholm. Nej, men det jag inte tycker om i Stockholm, men det är typ avstånden också. Det tar ju en evighet att ta sig någonstans. I Malmö så är det ju, den är ganska lik Stockholm. Den har ju typ allt, men den är ju jättekomprimerad. Så här kan man ju bara ta cykel på 5 minuter, så är man framme typ vart man än ska. Det är ju grymt. Och negativt med Malmö, ja, jag har mycket kompisar kvar i Stockholm och släkt och familj, så man kan ju känna sig sådär, du vet, lite alltså utanför på så vis här nere. Det skulle jag säga.
Men du, när jag säger att du är en barnstjärna, är det någonting som, är det någonting som i dig så, då, som känner så här, att en längtan efter att liksom locka en äldre publik också? Eller är du bara helt nöjd med att vara liksom lite mer barnstjärna?
I grund och botten så trivs jag jättebra fortfarande att vara en så kallad barnstjärna.
Men vad ska man kalla det då?
Nej,
jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag har också så här försökt hitta ett bra ord. Nej, men det är väl någonstans så det är. Men jag har väl, i takt med att jag själv har blivit äldre, har jag blivit mer och mer sugen på att höja målgruppen också. Men det är inte så att jag har cravings för det. Alltså det kommer lite smygande, så det känns ju naturligt. Det är många som har gjort den resan. Man börjar i barnprogram och så blir man själv äldre i takt med tittarna, och till slut så gör man vuxenprogram liksom. Men jag trivs så himla bra att vara där jag är fortfarande. Det har ju gått, nu har det gått typ 5-6 år. Men det känns som att jag blir så duktig på det. Alltså jag har ju lärt mig att alltså det jag gör på jobbet tycker jag att jag gör så bra. Och sen hela den biten med att känna att jag får lov att vara en förebild för barnen betyder ju nästan allt mer och mer för varje år som går. Och att handskas med att barnen känner igen en. För det tror jag är ganska stor skillnad om man har en vuxen publik. Jag tror vuxna, de är ju, alltså de kanske säger någon kommentar, berömmer den, eller du vet, alltså de vinkar lite. Men barn är så här, de vill ju liksom nästan hoppa upp i famnen på en, eller de har ju inga gränser, de har inte lärt sig det där än. Så det kan ju vara jättepåfrestande på en dålig dag, och det tar tid att lära sig och handskas med det där. Men jag tycker jag blev så pass bra på det att det känns nästan onödigt att bara lämna det nu och gå över till liksom att göra vuxen TV.
Du, visst är väl ändå det här din första podden du gör? Eller jag sökte på ditt namn i podcastappen, jag hittar typ ingenting, stämmer det eller?
Ja, det kan absolut stämma. Jag har ju fått förfrågan liksom då och då genom åren, men det har typ aldrig blivit av. Alltså det har ju varit typ fullt schema i 6 år, känns det som. Och många poddar spelas ju in i Stockholm.
Men nu ska jag säga så här: jag har fått mycket frågor genom åren, men jag har ju väntat på frågan från din podd, Nemo. Det är så du ska säga.
Men du, det ska jag ju erkänna, jag har ju haft ögonen på din podd jättelänge och hoppats att få förfrågan en dag. Men sen har jag liksom gett upp och tänkt att han kanske inte har koll alls på vad jag gör. Jag kanske liksom, du vet, aldrig når fram till han, för att det är en annan målgrupp.
Jo då, jo då. Du har nått in i min sfär. Det är inga konstigheter.
Just pluspoäng.
Svårt att missa. Men vad har du för relation till liksom, intervjuer? Det här som vi ska göra nu, att prata om dig liksom, i en timme.
Ja, men både och. Jag tycker att det är jättebefriande och skönt att bara prata loss. Men sen, jag har ju mer än mig själv att tänka på. Jag måste ju liksom axla den här, alltså, jag har väldigt mycket ansvar att ta. Jag kan ju inte gå och göra bort mig hur som helst. Det kommer ju bli rubriker och inte minst, alltså jag har ju hela kanalen på axlarna på ett sätt. Så jag måste ju alltid tänka på hur jag framstår och säger och sådär, inte klanta mig eller, ja du vet, det kan ju bli fel liksom. Så jag har också försökt att sådär vara försiktig, tror jag.
Men när vi ändå pratar om det här som du är inne på nu, så kan vi faktiskt slänga in en lyssnarfråga som vi hade i slutet här, som lyder så här: hur är egentligen att vara anställd av public service? Kommer du att vara livrädd för att yttra minsta lilla åsikt i den här podden? Är det inte lite jobbigt att känna sig begränsad?
Ja, men de har ju en poäng, absolut. Jo, man känner sig ju begränsad. Så är det. Alltså, hade jag inte jobbat på SVT, då hade jag ju kunnat känna att man behöver liksom inte tänka två gånger, nästan så. Men så är det ju. Man har ju jag har ju ett större ansvar att ta, helt enkelt.
Du, vi ska leka en liten lek som jag kallar för associationsleken.
Ja.
Är du med?
Ja, jag är med.
Uppväxt.
Kärlek. Hade jätteroligt och mycket. Nej, men det är mycket bra känslor. Jag hade så mycket, det var så lekfullt och kul hade jag. Så en sån uppväxt vill jag ge mitt eget barn, känner jag.
Du känns ju som en otroligt trygg kille. Alltså, det känns som att du har haft en lycklig och väldigt trygg uppväxt.
Ja, men det, ja, det, alltså, ingens uppväxt är ju såklart perfekt, det är ju, men jag är jättenöjd, verkligen. Alltså, när man, speciellt när man börjar höra sig runt, jämföra, alltså det, folk har ju så himla olika historier där. Nej, men det är lite så kanske det.
Men det är inget fel med det. Ibland kan jag känna när jag intervjuar människor och man pratar om ångest och personen kanske inte har någon ångest, då kan den personen typ känna lite skam över att man inte har mått så dåligt. Jag känner snarare så här: det är någonting som man ska vara jävligt glad över att man har sluppit.
Så är det,
vill bara säga. Ja, men det är inget fel med det liksom.
Precis. Visst är det konstigt att man kan känna så. Men det är nästan som att man så här, men man är ju rädd för att typ det ska låta skrytigt, eller att man kanske får att låta som att man ljuger och hittar på och förskönar.
Ja, men det är ju så också. Det har ju blivit så i just intervjuer och i det här mediasamhället att folk nästan koketterar med sitt mörker, att man ska ha mörker för att vara intressant och allt det där. Ja,
verkligen.
Jag tycker någonstans att det har gått hela vägen runt. Jag tycker nästan det är intressantare med människor som inte har mörker nu, för att man har hört så jävla mycket mörker.
Ja, men verkligen. Nej, men det har gått jättelångt, inte minst. Jag tycker det är så obehagligt att det har ju smittat av sig mot barn och unga, att de lyssnar på idoler som har haft mycket mörker, kämpa med ångest och sådär, och då känner de att de också vill ha det och liksom skriver i kommentarer som att så här, jag önskar att jag också hade typ den här diagnosen, eller så att det har gått väldigt långt, och de känner att de behöver något sånt också för att få vara lite speciell, eller jag vet inte vara en i mängden kanske.
Du har ett ansvar där att intala kidsen att nej, det är inte eftersträvansvärt att ha mörker.
Ja, exakt så. Ja, men det är liksom typ min motor om morgnarna, att gå upp, alltså det är det som tar mig upp ur sängen främst, att få känna att man är, ja, men jag brukar kalla det att vara hela Sveriges storebror. Det är ju en hedersplats.
Verkligen. Ja, nästa ord i associationsleken är genombrott.
Uff, jag tänker ju 2010. Nej, men när vi döpte gruppen till Rackartygarna. Det var ju där någonstans som det faktiskt blev ett genombrott karriärsmässigt för mig och för oss. Vilka
berätta
minnen,
om det, vad hände? Vad hände? Vad, när det tog fart, berätta om det.
Men det här jag blir helt så här, jag blir bubblig när jag tänker på det. Det var så himla roligt. Var ska man börja? Jag är ju gammal gymnast. Jag har alltid sysslat med gymnastik och kampsport och dans och cirkus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Så allt sånt där. Och älskar att underhålla. Gjort mycket videos från att jag fick en kamera när jag var typ 12 år. Och sen träffade jag några så likasinnade i Huddinge var det då som jag växte upp. Och vi blev till slut ett gäng och vi gick i samma gymnasium, några stycken av oss. Och så gjorde vi massa filmer och uppträdanden och hade oss. Och det här växte ju och växte och växte. Och till slut så var vi tvungna att döpa oss till någonting för folk... hade ju, alltså, hur skulle man annars hålla reda på oss? Det var som att vi spred massa filmer, men vi hette ju ingenting. Så det var bara så här, det var väldigt random allting. Ja, men till slut så 2010 så döpte vi oss och la ut det här på YouTube. Alltså YouTube var ju typ ganska nytt då. Det var så himla overkligt att man... Jag kan fortfarande komma ihåg att jag kunde gå in på YouTube och sortera alltså startsidan efter senast tillagda videos. Idag så, alltså det är så miljoner videos i sekunden typ som laddas upp. Ja, men så tog det fart helt enkelt och det bara, ja, men växte och växte. Och det här var ju alltså första vågen av vad YouTube var för någonting i Sverige. För innan var det ju så alla som var alltså någon typ av profil, kändis, TV, alltså programledare, tv-profil, det var ju de här som alltid hade varit i rutan. De var ju oftast väldigt mycket äldre, de var så 40-50 bast, hade ju liksom kört en evighet där. Men nu plötsligt så var vi ju ett gäng, en generation som fick plats i de här forumen, för att vi blev liksom, eller med lite headhuntade därifrån. Så det var ju supermaxat. Det var ju värsta revolten, så här new generation typ. Men vi det vet du, I Just Wanna Be Cool, RMM, Clara Henry, William Spets, säkert någon mer. Ja, men vi var liksom så här längst fram på det här tåget. Så det var ju, man tyckte att man var på toppen av berget verkligen. Och jag var ju typ 18-19 år här, tyckte det var ju så himla roligt med all uppmärksamhet och sådär.
Mm. Fan vad grymt. Vi kommer ju återkomma till rackartygarna såklart, eftersom det är en stor del av ditt liv liksom. Och det är ju alltid fascinerande med de här som bara slår igenom med dunder och brak och sen också lyckas hålla sig kvar. Det är ju det, för det här är ju 10 år sedan liksom. Det är ingen självklarhet att man håller sig kvar i bruset bara för att man har haft ett genombrott liksom. Men nästa ord då i associationsleken är tro.
Ja, alltså då tänker jag direkt på Jesus. Men jag är ju troende och kristen sen jag var barn. Min pappa är kristen. Så mamma är inte kristen. Men alltså jag var alltid nyfiken på hans tro och så fick jag som en halv uppfostran då om det kristna livet eller den kristna tron. Men sen så var det mest som en sån, det var liksom i bakgrunden för mig och bubblade i bakgrunden fram tills jag blev typ, det var någonstans där när jag var 18. då blev jag så nyfiken att men det här vill jag ju ta tag i lite i mina egna händer. Så jag, då var jag liksom stor nog att sticka ut på egen hand till en kyrka och se, men vad är det här för någonting då? Är det på riktigt eller inte? Och ända sedan dess, nu det är ju 10 år sedan, så där hände någonting. Alltså jag blev så övertygad och upplevde att det här är ju på riktigt. Jag vill verkligen, alltså, jag blev så som förändrad och berörd. Så det har ju varit en som verkligen en central del i mitt liv ända sedan dess.
Alltså det låter inte konstigt för mig. Jag nej, men på riktigt, alltså, jag är ju själv ganska aktiv i 12-stegsprogrammet som du kanske känner till.
Ja, okej.
Okay. Så att vi har, så jag jobbar, alltså jag har ju en bön över hela min rygg till exempel, sinnesrobönen över hela min rygg liksom. Jaha. Jag har ju en tro också, inte en religiös tro kanske, men en andlig tro absolut, och jag lever med mina böner och min meditation varje dag, varje morgon och varje kväll liksom, som är en del av mitt tillfrisknande i mitt gamla missbruk liksom. Så när du pratar om din tro, så det är inte flummigt, det är snarare jävligt inspirerande och häftigt, och jag skulle vilja lyssna mycket mycket mer. Men för lyssnarna kan jag tänka mig att det blir så här, vissa så här, aha, vad är det för hokus pokus det där? Det är, så är det ju oftast på människor som inte känner till, som inte har upplevt det liksom. Men jag personligen tycker det bara är härligt att lyssna på. Det ska du veta.
Ja, men vad kul att höra. Jag visste faktiskt inte om det med din tatuering framförallt. Det säger ändå en del. Ja, häftigt.
Ja, men verkligen. Så den där just sinnesrobönen har ju betytt supermycket för mig liksom. Det är den bön som jag drar för mig själv varje morgon, varje kväll med min sambo som också älskar den liksom. Så nej, men det är bara mysigt tycker jag. Så
ja,
vi får ta ett samtal utanför podden om tro och andlighet någon dag bara.
Ja, lätt. Jättegärna.
Ja. Nästa ord på den här leken då är offentligheten.
Ja, vad ska man säga? Många tankar som dundrar in samtidigt. Ja, men jag har väl en liten, men som en hatkärlek till det kanske. Min bild är att det blir ju ofta så efter tillräckligt lång tid. I början var det ju supermaxat och jag älskade ju att vara offentlig. Men sen tror jag att, alltså, jag tror inte någon människa är skapad för att ha den, alltså, mer än normalt mycket av uppmärksamhet. Det tycker jag är jättetydligt. Det tar ju bara en minut att förstå det om man liksom söker runt på nätet vad som händer med folk som får för mycket uppmärksamhet. Folk i Hollywood mår ju skit och så. Folk liksom tar ju självmord till höger och vänster för att det blir för mycket av det här. Men i Sverige så funkar det ändå ganska bra. Alltså, vi är ju ganska soft land, det bor ju inte så många här. Jag tycker det kan vara rätt häftigt och kul. Man får ju mycket komplimanger, folk kommer fram och det är som att hela Sverige känner den på något sätt, fast man inte behöver känna dem tillbaka. Och de säger oftast bara bra saker. Men sen är det ju det här med att man ska orka också. Det tar ju alltid lite energi så fort det är något typ av bemötande ute på stan eller så. Och alltså, ibland så finns ju energin bara inte där. Man vill vara i fred, eller så är man sjuk eller har en dålig dag. Ett viktigt samtal med någon som man går med i telefon och så. Det passar liksom bara inte. Då kan det ju vara jobbigt. Det är lite klurigt också det här med att det är främst barn som målgrupp. För barnen, de har ju liksom inte utvecklat den där känslan än. Är det läge att gå fram eller inte? Hur länge kan jag stanna kvar? Vad kan jag be om för någonting?
De har ingen spärr liksom.
Nej, och det finns ju en jättecharm med det också. Det är ju verkligen inte deras fel. Och inte minst, alltså, föräldrar som har barn och vill göra allt för sina barn, det i sig tycker jag är jättevackert. Men de kan ju absolut vara mycket värre än barnen som kommer fram själva. De, alltså, vuxna står ju för de, liksom, majoriteten av gångerna som folk kommer fram och det absolut inte passar sig och som har liksom, ja, ingen bra taktkänsla så att säga. Så överlag så trivs jag med att vara offentlig, så skulle jag kunna säga. Ja.
Huddinge.
Ja. Alltså jag har så mycket roliga minnen från Huddinge. Jag kan verkligen sakna Huddinge. Jag trodde jag skulle bo kvar där typ för resten av mitt liv när jag var tonåring. Ja, men jag växte ju upp där i Myrängen, rättare sagt. Det var ju häftigt för att alltså, Huddinge var ju, det var ju så nära Stockholm och stan och sådär. Så det kändes ju som en, man liksom en del av storstan. Men Huddinge var ju också en liten klick så där. Man kände ju typ alla. Mycket roliga och bra minnen har jag från Huddinge.
Motgångar slash svackor.
Ja, men två olika perioder tänker jag på direkt. För det första var ju när jag bröt min rygg. 2010 tror jag det faktiskt var. Alltså det var ju en ren olyckshändelse. Men det var ju första gången som jag fick någon typ av men motgång också så här, lite reality check. Jag också som så många andra, när man är liksom så ung kille, livet leker, man tror att man är odödlig. Inte minst när det börjar gå bra för en i karriären och så. Men så bryter jag ryggen. Jag som har varit så fysisk hela mitt liv och gjort massa volter och cirkuskonster, och så blir det bara som att ah shit, hit men inte längre. Just det, jag är ju inte odödlig. Jag kan ju tappa allt det här över en natt. Det blev ett uppvaknande utav det. Som tur var så gick det ju jättebra. De opererade ryggen efter ett tag och det tog en sommar, sen var jag tillbaks. Men det var ändå första liksom första smällen så att säga. Den andra gången var ju 2015. Det här var ju strax efter Let's Dance som jag var med i då, den säsongen. Alltså det var så mycket i rad från att vi startade rackartygarna ända fram tills det. Det är liksom bara ett enda långt race utan paus typ. Jag trodde typ inte att man behövde semester förrän man var 40 bast eller någonting. Jag tänkte att semester, det är för vuxna liksom. Så vi raceade bara på. Det blev mer och mer liksom utmattningssymptom. Och sen så fick jag frågan om att vara med i Let's Dance, men jag tyckte det var så himla kul. Jag hade ju sett fram emot det och jag älskar ju att dansa dessutom. Så jag ställde upp fast att jag var ganska sliten. Och efter det så var ju bara rakt in på min andra säsong på sommarlov. Då var man ju ännu mer i hetluften än innan. Och jag var inte så duktig på att hantera att vara så offentlig. Så varje, alltså min kropp hade liksom vant sig, alltså förknippade varje främling ute på gatan som ett potentiellt, alltså hot. För att var som helst så kan det lura någon som vill någonting, alltså som har en agenda helt enkelt. Den perioden var ju både jätteläskig och jobbig. Minsta lilla grej kunde ju få en att liksom hyperventilera och få panikångestattack och sådär. Så det sög verkligen. Så där blev det lite psykologhjälp efter det och få ordning på saker och ting och lära mig att ta det lugnt. Alltså det där är ju halva tricket. Men jag hade ju också skapat en bild av mig själv, alltså nästan som en, jag hade ju typ som byggt upp en karaktär som jag, alltså det med den snubben jag var i tv-rutan, som är kanske, ja men du vet, en liten liksom uppskruvad variant av en själv som man är privat när ingen är med. Och så trodde jag att alla som kom fram alltid förväntade sig att jag skulle vara den här människan och göra bakåtvåld typ, du vet, direkt och vara helt så här helt vild. Men så lärde jag mig att alltså det räcker med att man har typ så här 20% igång av sig själv. Folk kommer liksom inte bli besvikna. Det räcker med att man är helt privat och lugn. Man kan få lov att vara tråkig och ha tråkigt och det kommer bli hur bra som helst. Så då fick jag hämta tillbaka energin efter det.
Mm. Alkohol.
Ja, alltså när jag bodde i Huddinge framförallt, där någonstans, så festade vi ju, hade oss jätteroliga minnen. Men jag har faktiskt alltid, för det första är jag ganska lätt påverkad. Det har jag alltid varit. Men sen har jag, alltså jag har aldrig gillat att vara speciellt påverkad. Jag trivs typ inte att dricka speciellt mycket ofta. Alltså det gör mig inte så mycket att folk runt omkring mig är det, alltså på en fest eller så. Men jag har aldrig liksom fattat grejen med så här dricklekar och att folk hetsdricker och så här. Jag har alltid känt mig lite utanför där. Och varit den här som ofta, alltså på en fest, när man ser sig omkring, när man typ är ganska nykter och alla andra är ganska fulla, då känns det som att man är liksom en alien. Alltså just alkohol, det är inte riktigt min grej. Sen kan ju att festa är ju kul. Det kan ju vara min grej, men inte alkohol.
Alltså min fördom sa att du var helnykterist.
Det är fler som har sagt det. Jag undrar om det har spridits någon så här, alltså om det är någon som har trott att jag har sagt det och så har det liksom spridit sig på något sätt. Det var någon som typ så här skrev, alltså det var någon tidning som skulle göra ett reportage om nykterister och skrev till mig så här, ja för du är ju nykterist. Men det har jag ju aldrig sagt eller så.
du kan be dem ringa mig istället.
Ja precis.
Nej men det är väl det här med att du är barnstjärna och din tro och så där. Jag tror folk bara slår upp det och antar att du är nykter. Jag vet inte, det kanske man gör då.
Det måste ju vara det. Nej men jag tycker bara att det är en jättebra grej. Alltså jag skulle helt ärligt lika gärna kunna vara nykterist. Ja, så det, nej men det tar jag bara som en komplimang. Det blir jag ju glad att höra.
Veckans Nemo möter en vän görs i samarbete med Mendly. Och i dagens avsnitt så pratar jag med den fantastiska Alexander Hermansson om när han var nära på att gå in i väggen. Efter hans medverkan i Let's Dance så blev det helt enkelt för mycket jobb, för mycket stress och för mycket kändiskap på en och samma gång. Och Alexander var nära på att krascha helt. Och det där med att ta sådana där signaler på allvar, ja det är ju väldigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Viktigt. Känner du dig stressad eller mår du bara dåligt? Ja, då finns Mendly som ett väldigt bra alternativ just för dig. Mendly är något så fiffigt som chattterapi direkt i telefonen. Ja, ni hörde rätt. Ni får alltså KBT-behandling med en legitimerad psykolog direkt i eran mobil. Kostnadsfritt, inga väntetider och du kan skriva till din psykolog exakt när du vill. Prova appen redan idag vet jag. Tack, Mendly. Nästa ord snuddade vi faktiskt vid nyss, men vi kanske kan utveckla lite kring det. Let's Dance.
Ja, men jag var ju med i Let's Dance 2015 och det var ju superroligt. Jag har ju alltid älskat att dansa. Faktum är att jag körde ju truppgymnastik stenhårt från när jag var 8 till 18 år. Så det har ju verkligen varit min specialitet. Och i truppgymnastik så finns det tre grenar. Det är tumbling, gud har jag glömt. Trampett, tumbling och fristående. Fristående är en dans. Så vi körde balletträningar typ en gång i veckan i flera år. Och det här hade inte jag signat mig upp på, men det liksom ingick. Så att vi killarna där, vi skämdes och körde liksom ballett i smyg där, för vi blev ju liksom halvt tvingade. Men jag var ganska bra på ballett och jag tyckte faktiskt att det var ganska kul efter ett tag. Jätteroligt program. Det är verkligen ett hamsterhjul. Det går otroligt fort det här hamsterhjulet. När man tar ett kliv in i den här produktionen, då är man ju liksom, det är från 0 till 100. Högt tempo, medierna har koll på en, sen när man åker ut, då har hela Sverige liksom fortfarande koll på henne ett tag. Men sen så svalnade det ganska fort.
Men du kom fyra, eller var det femma, eller var kom du?
Fyra till, vad blir det, ja. Kvartsfinal.
Ja. Var du bitter att du inte kom längre?
Nej, alltså, nej, inte bitter. Jag var jättenöjd av att jag gick så långt. Men jag var snarare överraskad. Alltså jag trodde nog att jag skulle komma en vecka till. Då låter det som att jag har så höga tankar om mig själv. Men jag tyckte att jag var ju så pass duktig rent dansmässigt. Och sen så trodde jag att jag liksom hade mer, alltså så här, för man röstar ju ändå. Trodde jag hade mer av barnens röster som skulle ta mig ännu längre. Ja, sen finns det ju massa olika liksom, så här, teorier om det där. Om ifall barnen har gått och lagt sig när det är dags att rösta, det är rätt sent på kvällen och hej och hå. Lite överraskad blev jag faktiskt. Men jag är så himla nöjd över att det tog mig så långt. Det var ju ett äventyr.
Man har ju hört så mycket om Let's Dance och det här att det ska vara så mycket, alltså som ett sexharem har man hört. Att dansarna och alla kändisar, men det är så mycket romanser och sådär. Var det här någonting du märkte av, att det var mycket romanser och flingar där, eller är det mest rykten tror du?
Nej, alltså det här, enligt min uppfattning så är det här bara rykten. Ja, men jag hade ju läst det här också och hade ju som en fördom inför och bara, alltså,
att alla kommer ligga och knulla, ja, överallt, det tänkte du.
Ja, jag visste, alltså, nej, men jag fick liksom som bilder i huvudet, alltså, är det verkligen så vilt? Det är ju helt, det är helt bizarrt. Men
livrädd liksom.
Ja, precis. Ja, jag hade ju precis träffat Karo då, min fru.
Hon bara, du åker inte,
ja, precis,
dit.
Du får bli här. Du ska vara hemma. Nej, alltså det var ju så lugnt och stilla det där. Alltså jag vet inte var de har fått det där ifrån. Antingen så var det liksom en säsong som var fullständigt urballad, eller så är det ju bara rykten. Men också, let's face it, du och jag vet ju hur nyhetsbranschen funkar. Det är ju clickbaits som gäller. Det är ju det är nog väldigt kryddat allt det där.
Nästa ord är Instagram. Och där skrev jag inom parentes 452 000 följare.
Ja, precis. Alltså Instagram, oj. Ja, där, jag har ju verkligen en hatkärlek till Insta. När började jag med det här? Ja, men jag tror att jag började ju seriöst med Insta ungefär 2010 där, när rackartygarna drog igång. Då fanns det ju en funktion som absolut inte finns längre. Den fanns bara under ganska kort tid. Om man tog sig upp tillräckligt snabbt till en viss nivå av, vad kan det vara, ett likes, kanske och kommentarer också, alltså aktivitet på en post, då hamnade man på en så här utforskarsida som var global. Så jag var precis tillräckligt högt upp där med följare i det liksom fönstret när den här funktionen fanns. Det var säkert bara i några månader. Så jag lyckades komma upp där typ så här 3-4 gånger. Och då, nej men du vet, man kunde få hur mycket följare som helst på snabb tid. Folk kommenterade på så här grekiska och kinesiska. Det var helt otroligt vad fort det gick. Och det som var bra, jag hade ju så mycket content som funkade för alla. Mycket häftiga liksom gymnastgrejer och ja, liksom musikvideoaktiga grejer. Så de behövde ju inte förstå svenska. Men så jag fick jättemycket följare snabbt där. Och det här var ju farligt, alltså. Det var ju ingen annan som hade, alltså sociala medier var ju så nytt. Så det fanns ju, det var ju ingen som kunde ge mig tips eller som ingen som föreläste kring det här. Vi var ju liksom försökskaniner på något sätt. Så jag blev ju typ helt beroende av den här kicken. Alltså jag kunde ligga i perioder på nätterna och liksom bläddra igenom så här, om det var liksom 10-20 000 likes, kunde jag bläddra igenom listan för att se liksom ansiktena på vilka det var som hade like. Alltså det tog ju lång tid att bläddra igenom en sån lista och svara på liksom alla kommentarer. Och alltså jag la så mycket tid i det här. Och så blev man så fäst vid de här siffrorna. Om man la ut en bild som inte genererade lika mycket likes, då blev man ju så här, fick hjärnspöken och typ shit, min tid är över. Jag är inte lika bra, lika mycket värd längre. Och ja, men alltså min identitet låg i den här appen. Idag, eller sen typ ett år tillbaka, kan jag kanske lägga ut grejer, men sen, du vet, sekunden efter jag postar något så tittar jag inte på det förrän som flera dagar typ. Att försöka ta det med nypa salt, helt enkelt.
Mm. Pappaskap, det börjar ju närma sig nu.
Ja, ah, shit, det är nästan när som helst borde det vara. Ja, du, det finns mycket att säga. Jag är ju 28 nu. Jag var ju en sån kille som jag har alltid älskat alltså idén med familj och prioriterat partner och familj väldigt högt. Och började liksom fantisera om att gå med barnvagn redan i gymnasiet. Tänk vad stort att få göra det en dag. Och efter studenten så jobbade jag parallellt om att vi höll på att växa där i rackartygarna, så jobbade jag på en lågstadieskola i nästan 2 år. Och där upptäckte jag ändå min passion för barn och att jag trivdes så himla bra bland dem och var liksom duktig på att förstå dem och sådär. Jag blev väldigt inspirerad av barn också. Och jag började längta efter att bli pappa ganska tidigt och snabbt. Men sen hade jag ändå respekt för att säga, alltså, det är ju verkligen något som man inte bara kan, alltså, skynda sig in i eller bestämma. Alltså det får ju komma när det kommer, såklart. Det ska ju vara naturligt så. Men jag har längtat väldigt många år efter det. Ja. Och nu är det snart dags. Det ska bli enormt stort och häftigt. Jag har stor respekt för det. Ja, det finns mycket att säga. Det ska bli otroligt häftigt, helt enkelt.
Fan vad kul. Jag är nästan ändå lite avis på dig att du har det framför dig. Jag fick ju min andra ganska nyligen och det är ju också såklart skithäftigt. Men det är någonting som aldrig går att slå, att få det första barnet. Den händelsen i sig. Och, för det är ju någonting som förändrar allt, och den kraften och den lyckan och den, alltså, den går liksom inte att jämföra med någonting. Det är ju så starkt så att liksom. Och det säger jag ändå av erfarenhet, att ha provat alla droger i hela världen liksom. Ja. Och det är liksom, det här är så starkt liksom. Och just första barnet, första gången man håller liksom, det är, you're in for a treat, vad säger du så?
Ja, men shit vad stort alltså. Nej, men det är också det, alltså, när folk berättar om deras erfarenheter, då de målar upp en bild. Sen är det såklart att det ser olika ut för alla, men oj vad det är. Det ska bli så spännande. Jag är ju en sån också, ja, i grund och botten så är jag ju en väldigt blödig person och en väldigt känslosam kille. Men jag har ju alltid varit en sån där, du vet, som börjar gråta när jag ser bebisar, alltså andras bebisar. Mm. Till och med bebisar jag inte ens känner föräldrarna till.
Spännande. Nästa ord i leken, associationsleken, det är ju en succé än så länge. Ja. Nästa ord är pengar.
Ja, det här är ju intressant. Alltså, man brukar säga att vad är det nu? En människa har ju oftast en av de här tre svagheterna. Det är makt, pengar och sex. Det behöver ju kanske inte vara så för alla. Det kanske är något annat också. Men för mig, då, det är ju pengar alltså. Pengar hade kunnat vara min drivkraft, tror jag. Om jag liksom inte hade varit på min vakt eller försökt att bli medveten om det och övat mig på att inte hålla så hårt i det. Att se det som att det liksom är det viktigaste i hela världen. Men jag har en liten så skum relation till pengar. Jag tycker typ att det är svårt att prata om pengar. När folk så där börjar prata om hur mycket man har lagt på någonting. Om man typ jämför typ löner. Eller vad någons kompis tjänar. Alltså så fort man börjar prata om pengar så tycker jag typ det blir obekvämt. Det vet jag inte alls vad det bottnar i. För det borde ju inte vara. Det är ju så väl som att prata om vad som helst. Nej, men så jag var väldigt sådär, du vet, räknade varenda öre när jag var yngre. Jag blev bättre på det där. Att försöka att bara ta det med en nypa salt. Se det som ett medel att få liksom lite, ja, men för att få dagen att gå runt på något sätt och inte att det är det viktigaste i hela livet.
Jag fattar. Sista nu på associationsleken är faktiskt en mening, och den lyder att vara en förebild. Och då tänker jag lite på det här som du var inne på förut, det här med att du kan känna dig iakttagen ibland, att du när du möter folk i vardagen liksom, att du ibland inte är på ditt bästa humör. Och hur är det? Alltså, att, kan du känna en press på att du måste vara en bra förebild och trevlig mot alla, för att annars sätter igång ett snack om dig, att du liksom så här, Alexander Hermansson, det är inte så trevlig i RL, eller liksom så här, hur tänker du kring det?
Ja, men i allmänhet så jag trivs väldigt bra att vara i den rollen att jag är en förebild. Jag tycker att alltså jag får ju en kick av det. Jag känner mig ju behövd och viktig. Det är väl som att alltså, gissar jag, om man är förälder och ens barn liksom behöver något och man hjälper dem med det, då känner man ju sig, man känner ju sig jätte liksom behövd och viktig. Det finns ju mycket extra krafter i det. Och inte minst att alltså jag tror att alla barn, ja, och vuxna världen över behöver ju bra förebilder. Det är ju, sen internet kommer det ju, det är alldeles för lätt att hitta alldeles för sjuka grejer allt längre ner i åldrarna. Så jag brukar, alltså det är nästan som att jag ser framför mig, om man ska måla upp en bild, att det är som ett krigsfält där, liksom om man tänker Sagan om ringen, alla de här orcherna, det är liksom allt det här dåliga som man kan hitta på nätet och så. Och jag är en av dem som står i det, the good guy, som står med svärd. Att det liksom är nästan som ett krig. För det kan, alltså vissa grejer är så himla skadligt för kidsen och hitta liksom på egen hand. Men där får jag vara en motpol i alla fall och vara med och göra bra grejer. Det tycker jag är skithäftigt. Alltså det hade jag ju problem med förut, för då kände jag att jag verkligen behövde leverera max varje gång. Men nu, alltså jag kan känna mig sådär, jag är bättre på att våga vara jättetråkig också. Och jag tror att dels så räcker det. Alltså jag tror kidsen inte ens tänker på det, att såhär, åh, han var inte som på TV. Alltså jag tror att det räcker gott och väl. Men sen tänker jag också att man får såhär välja vart man ska lägga kraft. Om man når ut i tv-program eller på sociala medier till flera hundratusen, då är det bättre att lägga kraft på det än att det där mötet med en person inte hade liksom full all-in, så att säga.
Alltså, kalla mig cynisk nu, men på något sätt är det lite befriande att du liksom, ja, men att du tycker det är jobbigt ibland med människor, att du har varit nära att bli utbränd, att du dricker alkohol. Alltså, för jag hade bilden av dig att du liksom var den här människan som var så jävla perfekt, välmående och du vet, så här, helylle och liksom verkligen så här goody goody på alla sätt. Det var min bild av det liksom.
Men jag förstår vad du menar. Jag kan hålla med dig. Alltså, det är ju väldigt provocerande med folk som typ verkar vara så himla perfekta. Alltså, sen tror jag att de egentligen inte är det. Folk som påstår sig så här, nej men allt är så himla bra. Nej, det är bara bra, det är bra. Det är ju störigt. Man blir ju mänsklig av att bara vara ärlig och ha lite brister. Det tror jag alla människor har. Och det är superviktigt. Alltså, det är väl mer förebild att våga vara ärlig och berätta typ så här, men jag kämpar med det här.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och prata kring det, kanske berätta om hur man liksom tog sig ur det eller blev bättre på det, än att hålla på och ljuga, hålla masken. Alltså det här med att hålla liksom håller på med masker, det känns ju bara destruktivt. Och det tror jag att vi människor, de här tiderna, är alldeles för duktiga på, inte minst i sociala medier. Det behöver vi liksom kollektivt bestämma oss för, att men kan vi inte bara skippa det här nu? Nu måste vi ju allihopa vara lite äkta istället.
Helt rätt, det är bra. Du, nu ska vi köra lite snabbfrågor här. Och här får du gärna svara snabbt. Alltså, då kör vi. Paradrätt.
Sushi.
Vad missbrukar du?
Mobilen.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag kan få tunnelseende.
Utveckla.
Nej, men... alltså jag har ibland svårt att liksom se den stora bilden. Om jag får för mig någonting, då är det det som gäller. Jag håller väldigt hårt i det, jag planerar kring det. Och blir det inte som jag tänkt, då är jag kass på att ställa om. Det behöver jag öva på.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Orimligt gott.
Ja, men det är världens bästa fråga. För att det är så här, jag tror alla människor har någonting där man går runt och tror att man är väldigt bra på det, fast man kanske inte är egentligen. Så det är en väldigt rolig fråga.
Ja, kanske att jag tror att jag alltid är rolig. Alltså framförallt IRL, i sällskap och sådär, få folk att skratta. Alltså jag tycker att jag har lätt att få ett sällskap att skratta, men det, säkert så kan jag ta det för långt. Och du vet, man håller på så här, matar och matar massa kommentarer, och till slut så är det bara så här sympatiskratt kvar. Och så tänker jag på det här liksom en vecka senare och inser att det kanske jag kanske tog lite långt där. Ja.
Ångesttrigger.
Att bli orelevant.
När grät du senast?
Alltså det beror ju på vad man räknar. Men grät för att jag var ledsen. Det var nog ganska länge sedan. Men jag får ju tårar för att jag blir rörd väldigt ofta. Den senaste gången, alltså det var ju bara en kvart innan det här samtalet, när jag gick in i vårt rum och min fru hade ställt fram spjälsängen in i vårt rum, då fick jag tårar i ögonen, för att det var bara stort och fint, helt enkelt.
Ja, men du får ju tårar i ögonen nu, jag ser det. Ja, men det är, jag förstår ja, men, det också. Ja. Alltså, det är helt rimligt. Alltså. Jag tycker till och med konstigt. Ja. Det är fint. En man i kontakt med sina känslor, det är inte dumt det. Alltså.
Nej, jag trivs med det ska jag säga.
Ja, men det är bra. Vad lägger du mest pengar på?
Men jag är en sån som jag köper saker sällan, men dyrare saker. Men mest pengar på, ja, men typ träningsgrejer, tror jag.
Men nu blir man ju nyfiken. Vi kör en tilläggsfråga till den här. Aha. Din dyraste pryl, dyraste prylen.
Ja, det var ju, alltså, som man köpte nyligen då, i så här.
Ja,
eller någon gång, ja. Köpte, men en bil förut, men den har jag inte kvar. Men typ en klocka. Så, ja.
Vad kostar en klocka?
Nej, men det finns ju klockor för mycket pengar som helst. Men jag,
men vad kostar din klocka?
Ja, den kostar 22. Alltså, men det finns ju betydligt
dyrare
klockor.
Det är bra, du svarade, det uppskattas.
Men det, ja, det är kul.
Är det den du har på dig, eller?
Nej, faktiskt inte. Alltså, faktum är att jag sålde av den klockan efter ett år, vilket var ju ganska nyligen, för att jag insåg att jag tycker inte att det rimmar så bra med att ha nyfödd. Alltså, det behöver vara rädd om en klocka när man ska bära runt på den. Nej, det tyckte jag var
kändes. Nej, det kanske finns en viss poäng i det.
Ja.
När sa du förlåt senast?
Alltså, nej, men det måste ju vara typ igår säkert. Alltså jag och min fru, vi har ju en jargong där vi försöker säga förlåt jätteofta. Alltså man har lätt för att säga förlåt, att det inte behöver vara en laddad grej, utan man, ja, att det är något som ska vara nära till hans. Nu försöker jag ju att serva henne, nu när hon är så här gravid, men serva henne med allt hon liksom behöver och vill och sådär. Ibland så blir det ju fel. Inte minst nästan varje gång på inköpslistor med mat. Kommer hem och så, du vet, har missat något. Eller så är det fel liksom, märke på något. Då känner jag mig så liksom dålig. Så då säger jag förlåt.
Jag kan relatera till det.
Förvåna mig inte.
Vad oroar du dig för mest?
Ja, men framtiden. Tror jag. Alltså det är en stor fråga. Det är väl inget jättespecifikt just nu. Det kommer ju liksom i perioder att man har olika grejer. Men med framtiden överlag, Den är väl mest orosväckande.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata vänner.
Oj, jag hoppas att jag är rätt, alltså, att jag har rätt bild av mig själv som de har. Ja, nej, men jag hoppas att de tänker på en kille som är ganska enkel, lättroad, liksom framåt och så, bubblig. Det är så jag hoppas att jag framstår i alla fall.
Men pratar du om dina privata vänner nu eller pratar du om dina fans?
Ja, nej, men både och kanske. Ja.
Funkar. Och sista snabbfrågan lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oh my god. Men vad då? Det här kan man ju, det finns ju de sjukaste svaren på den här frågan som jag inte ens vågar säga knappt. Ja.
För då blir SVT arga.
Ja, men alltså typ så, jag bara ser hur rubriker framför mig att man ens liksom öppnar en sån dörr.
Men det finns ändå mycket här. Det är ofta en sån grej man tänker på, att hur fan kan det här ha blivit en stor grej liksom. Så tänker man ju ofta om saker liksom.
Men att slåss. Alltså och då tänker jag också, och du vet liksom hur vanligt det är att vuxna slår barn. Att hålla på det sättet. Nej, alltså det får bara inte plats i mitt huvud. Och det tror inte jag att det får plats i de flestas huvuden. Men det finns ju alltid rötägg i alla områden.
Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnarmail. DM nummer ett lyder så här: hej Alexander, jag har läst att du bara är 165 cm lång. Har du någonsin haft komplex för din längd? Har det här någonsin varit ett problem för dig?
Vilken bra fråga, det har jag absolut haft. Jag har ju mer eller mindre varit den kortaste killen i min ålder, alltså klass, bland alla mina klasskompisar och sådär, i hela mitt liv. Det tyckte jag ju var jobbigt när jag var yngre såklart. Framförallt typ så här i tonåren, då var det ju så himla viktigt att man skulle vara så cool, säga rätt saker, vara pop. Och så där. Det är sånt grupptryck från alla håll. Alltså grejen, det finns ju inte så mycket att göra åt det. Det är ju som det är. Det är inget man kan liksom, ja, förändra på en natt. Det bästa det är ju att bara liksom släppa det. Jag har ju alltid gillat att försöka, alltså vara lite musklig. Gillat att träna, alltså man fick ju mycket muskler genom gymnastiken. Men sen när jag började gymma så tyckte jag att det var väldigt kul när jag insåg att det liksom gav resultat, att man liksom fick bli lite större. En teori jag har, alltså, att det kan mycket väl bottna i det från början, att det var ett sätt för mig att bli längre, fast på bredden då. Sen har jag ju haft intresset kvar, och jag, alltså, idag så älskar jag min längd. Jag skulle inte vilja vara längre faktiskt. Jag tror att jag försökte nog hävda mig extra mycket i tonåren för att jag känner mig så liten. Alltså ungefär som att om jag inte är extra tuff så kommer jag ju vara extra mesig i och med att jag är kort och liten. Så när jag kommer in i ett rum så blir det ju inte den här automatiska respekten som när det kommer in en kille som är 2 meter lång, tyckte jag i alla fall. Då... Sen glömde jag typ bort att jag var kort när jag blev äldre. Och idag, alltså sen jag har varit vuxen, så alltså jag supertrivs med min längd. Tycker det liksom är lite kul att vara, alltså, ja, det blir lite identitet i det liksom.
Din tjej, hur lång är hon?
Prick lika lång.
Ja, fantastiskt. Ja.
Det är
perfekt ju.
Ja, men precis, det är kul, liksom 2 pusselbitar.
Ja. DM nummer 2: hur ser framtiden ut för rackartygarna? Finns det någon?
Jag har faktiskt inte 100% koll där hur exakt ligger till. De har ju en, alltså, ska vi säga, namnet och företaget finns ju kvar. Och de åker runt och gör lite shower under det namnet, tror jag. Och sen finns ju YouTube-kanalen kvar, fast under ett annat namn. Man liksom ändrat om namnet till Leva Loppan. Och där gör de filmer ibland också. Och de är liksom lite... De har delat lite på sig. Så det är liksom ena gänget plus några liksom kompisar till dem då, gör showerna, och andra delen av gänget gör ju filmer. Så det ser lite annorlunda ut. Jag vet inte vad de tänker för framtiden faktiskt. Alltså för mig är de är ju mina kompisar. Jag är ju fortfarande jättenära dem. Träffar inte dem så ofta längre då, men så ja.
Men du inkluderar inte alls i gänget på något sätt. Det är inte så att du pratar om att göra något mer om det. Det är liksom helt bortom allt rimligt tvivel liksom.
Ja, jag tror typ det. Det hade ju varit kul, en rolig idé att göra någon slags comeback-video på YouTube någon gång. Men det är typ det. Alltså verkligen, jag tänker absolut inte att jag ska alltså ta upp det och ha det som arbete på något sätt.
Mm. Nästa mail kan vara lite för privat. Vi får se om du svarar på det här. Det vore kul om du kunde bjuda på det. Men vi får se hur du ställer till den här frågan.
Ja.
Nu blir du nervös att se på
det. Jag är svettig, så är det.
Okej, DM nummer 3 lyder så här: förlorade du oskulden med din fru?
Nej, det gjorde jag icke.
All right. DM nummer 4, berätta om när du och din tjej träffades. Vem raggade på vem och var det kärlek at first sight?
Ja, vi träffades i en kyrka sommaren 2014 i Malmö. Så jag hade ju bara fått nys om en liksom helt främmande kyrka som jag testade att gå i. Och där var ju Karo. Och hon såg att jag var ny och tänkte att ja, hon skulle hälsa på mig. Så vi stod och pratade där och jag berättade, jag känner ingen här i Malmö, jag är helt ny och jag ska jobba här. Och då erbjöd hon sig att, men jag kan ju visa dig runt om du vill i staden. Så vi bytte nummer och jag tror nästan dagen efter så träffades vi upp och tog en promenad som varade i typ 4 timmar. Och vi var ju intresserade av varandra i smyg fast vi liksom inte ville erkänna det. Så det var ju romantiskt och bubbligt och flörtigt ganska snabbt fast vi ville ju inte visa det för den andra.
Fint ju, romantiskt. Ja. DM nummer 5 lyder: har du något drömgig eller kanske dröm-tv-program som du skulle vilja medverka i? Typ leda Mello eller sitta i Talangjuryn eller något sånt?
Alltså bra fråga, jag önskar att jag hade ett bra svar på den här. Men alltså det hade varit jättekul att leda Mello eller vara julvärd, axla liksom något av de här stora grejerna. Men på ett sätt också så känner jag att det som gör att jag inte ligger sömnlös på nätten och drömmer om det här, det är ju att folk har redan gjort det här. Jag tror att jag är också lite sugen på nya grejer. Men jag har ju inget drömgig idag. Det kan jag nog inte säga. Ja, okej, det vore kul. Ja, för sig. Det här är ju inget programledaraktigt riktigt. Men det hade varit kul att få ha huvudrollen i en svensk film.
Mm, kanske. Skådisdrömmar.
Ja, visst. Kanske. Ja, det här är ju för sig tänkt på ett tag. Om man skulle, du vet, göra. Sen tycker jag, alltså, filmer på svenska, det är svårt att göra dem bra. Det är någonting med språket. Det låter ofta väldigt överspelat och tillgjort. Man är ju van vid de här amerikanska filmerna. Det är väl det helt enkelt. Men att göra en grym svensk film där jag får en roll som är lite så här Jackie Chan, Tom Cruise-ig, alltså en sån actionroll där jag får göra mina egna stunts, det vore ju svinfett.
Mm. Du, det var poddens sista fråga.
All right.
Mm. Hur känns det här då?
Vill du hänga kvar och prata mer, känner jag. Det var jättemysigt.
Jättegärna. Jag hänger gärna kvar en stund efter också. Vi kan snacka lite tro och snacka lite Gud.
Ja, vad kul. Nej, men jättemysigt, Nemo. Verkligen. Det är kul att få snacka loss här.
Det var en ära och ett privilegium att få podda med dig. Det var supertrevligt. Och vad ska vi gå ut med för visdomsord, tycker du, till folket i de här oroliga, tråkiga tiderna som vi lever i?
Ja, vad ska man säga? Nej, men att man får försöka, inte minst nu i liksom karantäntiderna, fokusera på det som är bra, det man mår bra av, ens nära och kära, inte oroa sig för mycket. Lite så, kanske.
Tack, Alexander Hermansson.
Tack så mycket.